Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
På start och så får vi se vart vi hamnar.
Ja, kul.
Då säger jag välkommen till Vi måste prata till Filip Sirén som är slöseriombudsman. Tja!
Tjena, tusen tack. Kul att vara med.
Och vi har sett och funderat på varifrån vi känner varandra och inte kommit fram till det. Så. Men vi känner varandra lite, eller ja, har koll på varandra.
Precis, i dimman. Man ska vara...
Ja, det kan vara så. Man ska vara transparent med sånt. Men, så här. Vi ska komma till slöserier, men vem är Filip Sirén? Vi börjar där så folk får lära känna dig lite.
Ja, Filip Sirén, jag är 27 år gammal. Fick tänka till lite där. Fyller snart 28. Mm. Kommer ursprungligen från Sävsjö, Småland. Flyttade ganska tidigt därifrån till Halmstad, som jag har vuxit upp i. Sveriges Miami, som jag kallar den. Där jag engagerar mig ganska tidigt i politik. Jag började muffa när jag var 15 år.
Och du vet, för mig som sket i politik tills jag var typ 35, ja. Så var det där med rökmaskin och sprit? För det är tydligen ett genomgående tema när det gäller muff.
Nej, men det var i mitt fall faktiskt det motsatta. Alltså när jag växte upp i Sävsjö så upplevde jag väl att det var typ tre samtalsämnen man hade. Det var brudar, sprit och typ epatraktorer. Mm. Det är kul samtalsämnen, absolut, men...
Fuck, marry, kill på dem.
Lite så, men till slut så kanske man vill... Jag kände lust att lära mig mer om annat, diskutera annat helt enkelt. Så jag snubblade in mycket politik och pratade mycket med min familj och inte minst min morfar som jobbat i hamnen i Göteborg, som jag har helt annan politisk övertygelse än vad jag till slut hamnade i själv. Så det var väl mer lite rebelliskt plus väldigt nyfikenhet som gjorde att jag började läsa på väldigt mycket om ideologier och landade i att jag är liberal. Liksom.
Men du läste på först in, alltså det var, ja, det var inte MUF som lockade utan du läste på och sen var det du som lockade till i MUF. Typ.
Precis så, och det var ändå väldigt mycket tänkande som låg till grund för det. För att det var ett stort steg tror jag, att det är... familjens arbetarbakgrund är lite så jante i att man kanske inte är så uttryckligt moderat liksom. Så att det var mycket funderingar som låg till grund innan jag vågade liksom definiera mig som liberal först och sen även då gå med i ett ungdomsförbund. Det var mycket tänkande. Men det där är ju preskriberat nu va. Jag blev aktiv då i Moderaterna i Halmstad, satt i fullmäktige. Lämnade för att studera ekonomi i Chicago och kom sen tillbaka, jobbade i finansbranschen i några år och nu är jag då slöseriombudsman på Skattebetalarnas förening. Så det är den snabba varianten av den Filip Sirén.
Men att plugga i USA och jobba i finansbranschen, det är ju så här, hej ChatGPT, ge mig alla fördomar som finns om en moderat.
Ja, verkligen. Jo, men exakt så. Och jag tror ofta att jag förstärker de fördomarna när jag kort summerar det med att jag har en bakgrund i finans och är moderat. Liksom. Men jag ska tillägga det att när jag läste i Chicago ekonomi så måste jag ändå medge att den kursen jag gillade absolut bäst, det var latinamerikansk konsthistoria.
Okej.
Okay. Det var så här, och där insåg jag väl någonstans att jag kanske bara gör vad jag förväntas göra lite grann. Men de har ju core curriculum som det kallas, så man måste läsa vissa kurser som är mycket mer breda. Bland annat så här, det var allt från retorik till i mitt fall, eftersom att det var ett kristet universitet, även 15 HP teologi liksom. Men jag tyckte det var jävligt kul. Sen var det lite svårt att inför midterms både hålla så här finansanalys i huvudet samtidigt som man skulle komma ihåg vilken väg Jesus gick liksom.
Alltså midterms, det är på hela köret, det är inte bara, det är inte kursspecifikt.
Jo, det är kursspecifikt, men du har ju vanligtvis 4-5 kurser samtidigt. Så att, det blir en jävla bredd liksom, när man har läst teologi och matematik samtidigt. Så.
Det här med att jobba i finans då, jag kan ju ingenting om det. Vad gör man då? Sitter och räknar?
Ja, det låter ju mer komplicerat än vad det är. I mitt, alltså, finans är ju så enormt brett. Jag är väl på den lite mindre autistiska delen av finans, så att säga.
Det har ju... Och för er som vill ha den mer autistiska delen så kan ni lyssna på min intervju med Martin Buck.
Ja, men precis, det kan jag tänka mig. precis. Och jag då, till skillnad från han, var mer på den rådgivande sidan. Där det handlar mycket om relationer. Alltså man är lika mycket psykolog som man är kapitalförvaltare. Jag jobbar med... förmögenhetsförvaltning, så det var mycket, det var allt ifrån liksom utbildning till faktiskt kapitalplacering, till att liksom lösa event, och det var lite så butler, man gjorde lite allt möjligt egentligen.
Men slog du index över en 10-årsperiod någon gång?
Våra förvaltare gjorde det, ja. Absolut inte jag.
För det är ju väldigt jävla ovanligt.
Ja, jo. Sen är det också, det är alltid en fråga om liksom hur mycket volatilitet du vill ha, etc. Riskadingerad liksom avkastning. Många hedgefonder kan ju liksom underprestera mot index under vissa perioder, men det är också för att de tar en annan typ av risk. Sådär. Men ja...
Vi ska inte fastna i det där. Jag köper indexfonder ibland. Och sen tar jag ut dem när jag får dåligt med pengar.
Så det låter klokt, utan att lämna något råd.
Ja, precis. För det får man inte göra.
Nej, precis.
Men sen, tillbaks till det vi egentligen ska prata om, slöseri-grejen. Först berätta om, vad ska jag säga, den institution som slöseriombudsmannen har, i varje fall stundtals, varit. Ja. Vad är det för något?
Nej, men precis, du definierade helt rätt. Det är en institution i Skattebetalarnas förening, kan man säga. Och även en folkrörelse, brukar jag tillägga. Slöseriombudsmannen instiftades 2010 av Skattebetalarnas förening. Och hade då till uppgift att, och har haft till uppgift sedan dess, att vara ett stafettuppdrag där olika människor ska granska och uppmärksamma exempel på slöseri med våra gemensamma resurser, helt enkelt. Så att det är ett heltidsjobb att jaga skatteslöseri. Så.
Vilken har varit bäst hittills då, och hur ska du kunna matcha någon från Sågmyra?
Ja, alltså Martin Borg ska ju inte jämföra sig med.
Nej, och han är ju från Sågmyra.
Ja, men precis. Exakt, ja. Nej, så att den är ju alltid tuff att ens försöka. Man sätter ju sin egen prägel. Alla har ju varit bra på sitt sätt. Alltså Martin gillar jag eftersom att jag själv var ung, och det var väl då jag någon gång någonstans liksom förstod vad slöseriombudsmannen var. Första gången jag hörde om det var ju tack vare honom. Han var ju väldigt kommunikativ, jobbade mycket med video. Men de andra har jobbat på sina egna sätt helt fantastiskt bra. Ta Josefin Uta som gjorde otroliga gräv till exempel. En helt annan inriktning än vad Martin hade, men mycket mer djupdykningar etc. Och där jag väl mer kanske liknar Martins lite snabbare bildliga så.
Kan jag rekommendera alla att gå in och kolla på det, någon annan betalar, och de här filmerna han gjorde, ifall, inte innan man ska gå och lägga sig, för att man blir jättearg.
Precis, jag får lite Sannax med när man ser det, men det är en otrolig dokumentär. Där han visar väldigt tydliga exempel på skatteslöseri. Ja.
Han körde det där clown-temat, och det verkar som att du har i varje fall lite låtit dig inspireras av det.
Ja, men absolut. Han sa ju det, han myntade ju citatet att vara slöseriombudsman är lite som att vara en clown på cirkus. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Och det ligger mycket i det, så att jag har spunnit vidare på det temat helt enkelt.
Det här med slöseri av skattepengar har ju av någon anledning som jag verkligen inte förstår blivit en höger-vänster-fråga.
Men frågan är om du har det egentligen.
Jag tycker bara att det skriks från högerkanten om det.
Ja, precis. Alltså,
Förutom vinster i välfärden då. Men det är också en sån här one-trick
pony. Ja, RUT och ROT och precis. Och vi fokuserar mer på liksom förluster i välfärden än vinster. Men jag tror väl att väljarkåren är ganska eniga. Alltså det finns en otroligt bred konsensus i Sverige om vad skattepengar ska gå till. Och det är välfärd, kort summerat, liksom, kärnverksamhet. Mm. Och jag tror att väljare som är oavsett socialdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister eller moderater är eniga i att... i att man inte ska lägga pengar på trollskog och trollforskning. Liksom. Alltså, så här, det finns en bred konsensus om att de exempel som inte minst slöseriombudsmannen historiskt har lyft är knasiga. Liksom. Men sen som du säger, absolut att opinionsbildarna är ju mer högljudda om skatteslöserier. Men jag tror ju, eller jag vet väl, att gråsossar är, om inte mer, så minst lika upprörda.
Ja, och jag... Innan vi går in på massa exempel, vad ska vi göra åt det? Alltså om vi börjar med lösningen. Jag vet inte vad jag tänker, men du får...
Jo, men det finns ju... dels tjänstemannansvar är ju en grej som vi pratar mycket om. Att man måste kunna stå till svars för det helt enkelt. Men sen så handlar det väl också om att... genom att ringa in en rad exempel så som vi gör, eller jag gör, liksom, så sätter man också press på politiker. Jag tror att det handlar om att... människor måste också reagera och vara delaktig i det demokratiska samtalet och liksom tydligt säga vad man vill och inte. Och liksom rösta därefter någonstans, sätta krav på politiker att man ska inte kunna slösa bort hur mycket pengar som helst utan att behöva stå till svars för det. Så att det är väl det. Men rent legalt så är ju konkret tjänstemannansvar. I övrigt sätta press på politiker att inte vilja sätta kommunen på kartan. Liksom. Att börja värdesätta god ekonomisk hushållning.
Jag har en sån Google Alerts, jobbar jag mycket med när jag letar ämnen till vad jag ska skriva, men jag har en sån som varje dag söker av Leksand.se, alltså våran kommuns hemsida, efter strofen på kartan. Om den förekommer så får jag ett mail.
Bra bot.
Och den har inte dykt upp än, jag har provkört den några gånger och då kommer jag, ja.
Ja, Hesa Fredrik hoppas du har kopplat ljudet till när det väl smäller så att säga.
Det skulle vara intressant, men någon sån har vi inte råd med ute på landsbygden. Vi måste sätta oss på kartan först.
Men när du pratar kommun också, en annan grej som är rent legal är ju att avpolitisera kommunal revision. Alltså jag tror det är ett problem att det inte är externt.
Ja, det var faktiskt min nästa punkt. I den mån det ens finns en kommunal revision nu.
Exakt.
Berätta hur det ser ut och hur det borde vara.
Nej, men alltså kommunal revision i den mån det finns är ju politiserad. Alltså det är inte sällan politiska förrättningar som sitter där eller människor med koppling till politiken som egentligen ska granska hur kommunen har skött sig. Den revisionen borde egentligen vara strikt facklig. Liksom. Alltså att det ska vara människor som kan det som ska göra det. Facklig i ordets rätta bemärkelse, alltså fackmannamässig så att säga. Det ska vara proffs som ska granska om kommunerna har skött sig eller inte. Det ska inte vara lekmän med koppling till de som har fattat beslut.
Nej, och jag tycker det borde finnas intresse för lokaltidningarna och gå in mer på djupet på de här grejerna också.
Absolut, absolut. Sen tycker jag generellt att journalister har blivit duktigare med åren, måste jag säga. Att så här, jag tror att institutionens slöseriombudsmannen har hjälpt både allmänhet och journalister att rikta rampljuset också mot politiska beslut som har blivit fel. Jag upplever att det pumpas ut exempel där man faktiskt ställt de rent ekonomiska frågorna om alla roliga satsningar som politiker gör. Så att det har hänt någonting där, det är positivt, men jag tror absolut att lokaljournalistiken kan göra ännu mer av den typen av journalistik.
Ja, och då är frågan vad det finns för kompetens och hur... Oftast lokaltidningarna har ju bara en eller max två reporter per ort som ska producera tre artiklar var per dag. Alltså det är ju... Jag vet inte om det finns tid för det.
Nej, men precis. Och det är ju tufft. Alltså det är... Dessutom så är det ju i regel en del grävande som krävs. Alltså du ska kunna läsa årsredovisningar och hantera stora mängder ekonomisk liksom, information. Så det är klart att det kräver mycket av journalister som gör det. Så att, ja.
Ja. Nu har du jobbat i, vad är det, drygt 2 månader nu va? Sen du tillträdde.
Vi började i februari, exakt.
Ja. Vad har du hittat sen dess? Och nu lutar jag mig tillbaks och förväntar mig att bli arg.
Nej, men jag kan väl, jag, alltså, vad jag har hittat är ju allt ifrån nakenfestivaler som finansieras med skattemedel till häromdagen bara så var det den här BMX arenan som kostade 49 miljoner men inte kan användas och nu måste liksom byggas om. Det finns otroligt många exempel. Jag måste nästan gå in och kolla själv på.
Berätta om det, BMX-banan. Vart är vi då någonstans?
I Hökarängen här i Stockholm så har man då investerat 49 miljoner kronor i en ny BMX-arena. Den här siffran var tidigare dold. Den var sekretessbelagd av någon outgrundlig anledning som jag fortfarande inte begriper. Men i och med att BMX-klubben, som kallar sig för hemmaklubb, då BMX Älvsjö heter den, noterade att banan inte är duglig för att tävla på och liksom har skjutit fram alla tävlingar av säkerhetsskäl, så har då fastighetsförvaltningen behövt gå ut med vad hela parken har kostat för att då utreda hur mycket mer pengar man ska lägga på att reparera de här felen som då har upptäckts. Och det där är ju bara ett tydligt exempel på, det skriks efter pengar i såväl kommun som region. Samtidigt så kan man lägga 49 miljoner kronor på en BMX-arena som alldeles uppenbart är ett särintresse. Den här hemmaklubben har 189 medlemmar. Så att investeringen so far, som kommer bli ännu dyrare, motsvarar liksom över 200 000 kronor per medlem. Det är ett visuellt exempel då.
Jag brukar, när jag tänker på kommunala slöserier och så brukar jag tänka, jag har googlat fram att snittet vad en undersköterska kostar en kommun per år är strax under en halv miljon. Men vi kan säga en halv miljon.
Precis.
Så då har du 98 års arbetskrafter i vården som försvann för att folk ska cykla och nu dessutom inte kan cykla för att,
ja, men exakt så.
För dåligt.
Exakt så. Och det är bra där hur du liksom pedagogiserar det, för att det är det tuffaste upplever jag. Att så här, i den bästa av världen så hade slöseriombudsmannen inte behövts. Men liksom, trots att det är ett heltidsjobb så hinner jag inte uppmärksamma ens i närheten av alla exempel som liksom, kommer till handa. Så jag tvingas ju prioritera. Och oftast så blir det ju de här enskilda illustrativa exemplen som lyfts upp. Mm. Men andra slöserier kan ju vara svåra att berätta om på ett sätt som liksom blir begripligt. Och de är ofta väldigt stora. Och jag tänker, om jag får flika in på, för jag skulle gå in lite på EU-politik med allting som händer där nu. Och EU-slöserier, för det är väl det jag sitter och tittar på just nu.
Ja, det har jag också med här, så vi hoppade.
Vad kul, jag studsar vidare. Jag kommer slänga med massa exempel med tiden, men under samtalet tror jag. Men om vi tar EU som exempel. Om jag berättar för dig att Europaparlamentet utan liksom rimliga skäl flyttar mellan Bryssel och Strasbourg för minst 1,5 miljarder kronor och tiotusentals ton koldioxid varje år. Mm. Då blir ju du förmodligen mer upprörd än om jag säger att andelen felaktiga utbetalningar ifrån EUs budget uppgår till 4,2%. För att vad betyder det? 4,2% av EUs budget är direkta felaktigheter.
Det blir förmodligen ganska många euros.
Ja, precis. Och då tänker jag, kan göra ett räkneexempel här då, när vi ändå är inne på enskilda slöserier. För historiskt så har slöseriombudsmannen uppmärksammat en rad olika. Och jag tänker så här, det är enkelt att förstå att politikerna eller Holm inte borde ha köpt de här tänkarhattarna när kommunen gick på knäna. Jag vet inte om du har läst om det, men de...
Nej, men jag googlar nu.
Så köpte tänkarhattar. Det är enkelt att se orimligheten i att Emma Boda betalade 750 000 kronor för ett konferensbord. Att Malmö aldrig borde köpt den där rosa enhörningen för 850 000 kronor. Och att en kommunpoet för 900 000 kronor liksom är långt ifrån kärnverksamheten. Det är exempel som upprör med rätta, eftersom de är extremt tydliga exempel på skatteslöseri och när pengar har gått till fel saker. Men om man då går tillbaka till EUs budget och de här 4,2%, att så här, trots att felaktigheterna just i EUs bidragssystem och budget ökat väldigt mycket de senaste åren, så är det ett sånt slöseri som är svårt för mig att förmedla på ett sätt som ger samma upprördhet som de här exemplen jag precis lyfte. Så jag tänker att EUs revisorer räknar alltså varje år på hur många utbetalningar som blivit direkt felaktiga i samband med att man hanterat dem i EUs budget. Det här är pengar som gått till helt fel saker. Det kan vara allt ifrån korruption till saker som aldrig blev av. Liksom. Och det finns en accepterad felmarginal då på 2%. Men det är en nivå som kommissionen aldrig lyckats uppnå.
Så att, och med uppnå menar jag kommit ner till
alltså, exakt. Så 2020 var nivån 2,7%. 2021 var den 3% om jag inte missminner mig. Och senast man tittade var 2022, det var alltså då 4,2%. Och som om det inte vore illa nog att man gör alldeles många fel i utbetalningen från EUs budget, så har ju också revisionsrätten därtill sagt att kommissionen inte ens själv verkar koll på felnivån, att kommissionen ofta och systematiskt underskattar den befintliga nivån. Men jag ska inte komplicera det för mycket, så låt oss ändå hålla till det lågt räknade antagandet att 4,2% av EUs budget slösas bort. Då har vi en budget på 196 miljarder euro som EU betalar ut, som varit direkt felaktiga. Det motsvarar 8,23 miljarder euro per år som går till annat än vad det är tänkt. I svenska kronor så handlar ju det då om 95,2 miljarder per år. Och de siffrorna är så svindlande att kommunikationen blir jävligt svår. Mm. Men om jag då gör ett försök att försöka förmedla detta på ett begripligt sätt, så kan jag gå tillbaka till de tidigare exemplen och konstatera att de felaktiga utbetalningarna motsvarar 316 miljoner 955 131 tänkerhattar. Mm. 127 112 svindyra konferensbord i Emmaboda. Vi hade haft råd med 112 158 rosa enhörningar. Kunnat anställa 106 637 kommunpoeter. Eller fucka upp slussen 4,5 gånger per år. Liksom. Ja. Och då förstår man vilket otroligt slöseri det finns. Inte bara inom de exempel som jag ofta lyfter. Men det jag vill få sagt är ju också att det är så otroligt mycket när du slår ihop det här. Och då nämner jag liksom sällan de här systematiska slöserierna. Så det där är en frustration som slöseriombudsman. Hur förklarar man detta?
Ja, jag hade hittat något som är typ jämförbart. Jag satt och kollade här. Men vad sa du? Det var 90, säg 100 miljarder ungefär.
Ja, ungefär 95,2. Ja.
Ja, det är 1,5 svenskt försvar.
Ja, precis.
Bra!
Ja, det gjorde du jobbet åt mig.
Oh, alltså,
ja, precis.
Och hela EU-grejen, det var ju något som rullade ut här idag också med den här kontorsersättningen som gjorde att jag också förlorade tron, inte bara på EU utan kanske mänskligheten lite grann. Alltså, en EU-parlamentariker har strax över 100 000 i lön efter skatt.
Precis.
Plus 4 000 kronor per dag i traktamente. Om vi stannar där. Mm. Traktamente är alltså för jobb på annan ort. Om man då jobbar i Bryssel, ska man ha traktamente då?
Man får det, men jag tycker inte det. Men jag vet att Malin Björk till exempel plockar ut för alla dagar. Fast de bor där.
Men då är ju ens arbetsplats ganska nära jobbet. Mm. Dessutom får man då, vad heter det? Genpengar kallar jag det. Mm. Kontorsbidrag på 700 000 kronor per år. Mm. Som inte behöver redovisas.
Exakt. Och det kallas lite elakt ofta för en extra lön. För det där är pengar som formellt heter det väl underhållningspengar till typ kontor. Så. Men precis, och det är helt absurt. Och jag tycker det är så kul att det lyfts nu.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
För att de här kontorspengarna är jätteaktuella. Och då är det viktigt att notera hur folk förhåller sig till det. För att det är väldigt lätt att säga att man är emot skatteslöseri och att man är för transparens. Men det är ju faktiskt bara Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och senast Liberalerna som är villiga att visa kvitton på hur de har använt de här pengarna. Medan Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna vägrar göra det.
Och de kommer undan med det då?
Ja, och det mest absurda med kontorspengar är också att så här, okej, det ska gå till mobiler och till datorer etc. Saker och ting för kontor. Men tilläggas bör då att varenda parlamentariker har fullt utrustade kontor i både Bryssel och Strasbourg. Utöver det här väl tilltagna arvodet som du nämnde och traktamentet. Så att vad de ska göra med 57 000 skattefria kronor i månaden, det är obegripligt. Om det inte används så går det i regel till deras egna fickor. Så att, nej, det är helt galet. Men jag tycker också att om man läser den senaste artiklarna, så de här partierna jag nämnde som ändå är öppna och transparenta med de har lagt pengarna på. Mm. Där har det kommit ut lite roliga exempel. Senast var ju att centerpartisterna hade köpt choklad för 126 000 kronor. Har du läst det?
Nej, det läste jag inte.
Och tidigare har det kommit fram att Malin Björk köpt 3D-klitorisar av plast med feministiskt och vänsterpartistiskt tryck på. Men jag är ändå så här, man ska ändå credda dem för att de redovisar vad de har gjort för pengarna. Sen så kan man ju diskutera om det var bra köp eller inte. Men jag känner ju ännu mer agg mot de här partierna som vägrar redovisa överhuvudtaget. Vad lägger de det på? För jag ser hellre att pengarna går till 3D-klitorisar än till deras egna plånböcker. Om jag måste välja. Så att, ja, nej, det är galna summor de har att...
Jag har också en intressant som jag inte tror att någon har skrivit ur den aspekten på. Jag funderar på om jag skulle göra det, men jag såg att Vänsterpartiet och Miljöpartiet nu KU-anmäler Carl-Oskar Bohlin för att han skulle då ha utövat ministerstyre rörande Energimyndighetens icke-förlängning av en provanställning här. Fast, alltså så här, det kostar ju pengar att göra KU-granskningar också.
Oh ja.
Och här är det väl ganska tydligt belagt även från Energimyndigheten själva och personen i fråga att det samtalet som ringdes 2 dagar efter att anställningen avslutades. Mm. Ändå väljer man att göra en KU-anmälan. Och det handlar ju bara om signaler att man ska kunna säga att han har blivit KU-anmäld vid ett senare tillfälle. Så det tycker jag är ett ganska grovt slöseri.
Jo, exakt. Och där är du inne på en typ av slöseri som också ofta går bortglömd. Alltså man pratar väldigt mycket om det direkta slöseriet, men sällan kostnaderna som uppstår därutöver. Jag var häromdagen i Upplands Väsby där man har byggt en damm, en artificiell damm som läcker. Så man har behövt laga den under 4 års tid tills man nu slutligen insåg att det här är lönlöst, vi får göra någonting annat. Då har man alltså vaskat 15 miljoner kronor rakt ner i dammen, får man säga då. Och det är 15 miljoner kronor som är slöseri. Men då tillsätter de också en folkomröstning om vad man ska göra med den här dammen. Och processen bakom det och alla de, vad jag föreställer mig, vara liksom workshops och möten kring detta. Det är enorma kostnader i tid och resurser. På samma sätt som en KU-anmälans process förmodligen kostar väldigt mycket pengar. Och det där är... Det finns ett annat komiskt exempel. Jag vet att Region Skåne nu nyligen, de misstänkte överfakturering från ett företag. Och då tillsatte de en utredning via Ernst & Young som skulle titta på det här. Och utredningen blev dubbelt så dyr som fusket. Och det är klart att fusk måste utredas. Det måste, sådär. Men det finns en komik i det. Att då utreder man om man har blivit lurad, och så konstaterar man att det har man blivit på så här mycket pengar, och utredningen som kom fram till det blev dyrare än pengarna man förlorade på att bli lurad. Så det är mycket så här slöseri i slöseri.
Ja, det borde finnas någon slags visselblåsarfunktion, kanske inte till dig, eller ja, i brist på upprättade rutiner för kommunal revision.
Ja.
Jag vet att Inga-Britt Alenius har pratat väldigt bra om det här på väldigt många ställen, och snart kanske här med lite tur. Och hon var ju en GD för hela Riksrevisionsverket, som faktiskt har den här uppgiften.
Precis.
På statlig nivå, men som ändå kanske inte riktigt får den räckvidd och den kraft bakom sina beslut, och det känns mest som intern dokument som försvinner när de kritiserar.
Mm.
Men beror inte det lite på just det här tjänstemannaansvarsbristen?
Jo, men så kan det absolut vara. Kort svar ja.
Har du, nu ska jag bli väldigt lokal, har du kikat något på det här vägföreningstramset som håller på att hända här?
Det var någonting med grus.
Nej, men så här, vi har ju kommunal handhavande, eller vad heter det? Kommunalt ansvar för även enskilda vägar här, ute i byarna. Och nu vill kommunen att det ska göras vägföreningar av dem, vilket har medfört en hel del icke förutsägbara konsekvenser. Bland annat så har ju det blivit lantmäteriförrättning som folk inte vill ha för en förening de inte vill vara med i, men som de tvingas betala för. Så det har kommit hem. Vi fick hem en räkning på 4 och 7.
Mm.
Jag har en kompis som har 3 olika fastigheter längs med samma grusväg. Han fick hem en räkning på 45 000 i brevlådan. För då var det 15 000 per fastighet längs med den vägen.
Okej. Okay.
Och det här resulterade i att i senaste kommunalvalet så var det Centerpartiets största tapp i världshistorien.
På grund av detta?
På grund av detta. Alltså de tappade nästan hälften av sina platser i KF.
Ja.
I en kommun där de sen kommunsammanslagningen har setat på kommunalrådsposten i obruten längd. Mm. Och vart av med den. Likförbannat så blir det samstyret man satt ihop nu fortsätter med det här. Så man lärde sig liksom ingenting. Vi hade ett missnöjesparti som i sitt andra val kom upp på 18%.
På grund av vägföreningsgrejen? Nej.
På grund av vägföreningsgrejen.
Väldigt het fråga då, ja.
Ja, ja. Och det stökiga är att i de andra kommunerna runt Siljan så har man löst det här. Men då ska man hitta på en egen lösning här, vilket till slut drabbar folks privatekonomi.
Mm.
Och det är inte så att det är jättemånga här som har en buffer på 45 som man kan slänga ut för någonting man dessutom inte vill ha.
Hur motiverar de det då?
De motiverar att det finns det finns ingen lag som säger att du måste ha kommunalt huvudmannaskap för enskilda vägar.
Okej. Okay.
Men det blir också en hel del gränsdragningsproblematik. Brorsan har köpt gården ute i byn och är en av 3 fastigheter som bor längs grusvägen ner till den allmänna badplatsen.
Mm.
Den åker alltså 100 bilar på per dag.
Mm.
Men då ska de 3 fastigheterna betala för underhållet på den vägsnutten på 800 meter. Det kommer bli en bom det, så får turisterna gå till badplatsen.
Ja.
Som för övrigt ligger på vår mark också. Vi upplåter lite snällt för att den alltid har varit upplåten.
Just det.
Så de här grejerna gör ju att välviljan att vara vänlig krymper.
Jag förstår.
Och jag är rädd att skatteslöserier, för att knyta ihop det lite, gör att viljan att betala in skatt när folk ser vad det går till blir mindre.
Så är det.
Tack vare eller på grund av ditt arbete, beroende på hur man ser på det. Ja. Och det kan ju få oönskade effekter. Jag tror att effekten att folk börjar hitta sätt att fuska kommer snabbare än vad vi kan räkna med att politikerna skärper till sig.
Mm. Nej, och
det finns ju någon slags gräns när skattefusk blir självförsvar. Den går lite på olika sätt eller olika ställen beroende på ideologisk bakgrund.
Just det. Nej, men precis. Och det där är ju, det är ju ett problem. Med att men också det är väl också det som är det viktiga med att uppmärksamma den här typen av grejer, för att man ska ställa högre krav på vad man faktiskt får för pengarna. Jag menar, vi har ett effektiv marginalskatt i Sverige på över 50%. Givet det så borde vi ha guldpläterade vägar. och ställa högre krav på vad vi får för de pengarna vi redan betalar, helt enkelt. Så det är ju ett sätt att sätta press på politiken att om inte sänka skatten så garantera att välfärden fungerar som den ska och att det går till det som väljarna faktiskt förväntat sig. Så att ja, nej, men det är klart att lusten blir mindre att betala skatt när man ser hur mycket dårskap det går till.
Om man stakar ut vägen där då, hur man ska få, först är det att väcka opinion och informera. Vad borde nästa steg vara för att få ner skatten på en rimlig nivå, eller få upp leveransen i paritet till hur mycket skatt vi betalar, eller få folk att förstå att det kanske inte är just resurser som är bristvaran, utan eventuellt kompetens?
Ja, alltså, jag önskar att jag kunde lösa hela den frågan, men det är klart att det finns olika aspekter i den. En är ju direkt folkbildande i att en majoritet av svenskar vet inte ens hur mycket de betalar i skatt. Där är det ju viktigt att lobba för ökad transparens och folkbildning kring det. Jag tycker att regeringens beslut nu nyligen att redovisa arbetsgivaravgiften i lönespecifikationer, det är ett sätt att göra det, att skapa en förståelse för vad man betalar. Sen om man är för eller emot hög skatt spelar ingen roll, men för jag menar, det finns goda skäl att se hur mycket du faktiskt bidrar med. Om du så gärna vill göra det, så är det ingen nackdel heller. Så att transparensen kring skatter är väldigt viktig. Och där i Sverige så har vi har varit systematiskt duktiga på att undanhålla det. Så att folk upplever att skattetrycket är mycket lägre än vad det är. Och det finns en folkbildande aspekt i det. Och sen så den andra är ju någonstans att precis som att du hade gjort slut med den partner som köper massa lyxvaror när ni inte har råd med mat på bordet, så borde du göra slut med den personen. På samma sätt så tycker jag att man ska tänka när man står i en vallokal. Vilka politiker är det som har orsakat, ta till exempel Kiruna, det här miljardhäveriet med badhus? Vill man rösta på dem en gång till? Ja, då har man lite sig själv att skylla liksom. Så att det är en kombination av folkbildning och sätta press.
Ja, och just det här som du säger, undanhållandet, det indikerar ju att man kanske skäms när man inte vill berätta. Jag tänker både på genpengarna till EU, men också hur mycket folk kostar. Precis. Det borde vi gå och slänga ut det på deklarationen också, att så här mycket pengar har din arbetsgivare betalat in förutom din skatt.
Precis. Nej, men det ligger mycket i det. Alltså, om man tar nu det högst aktuella exemplet som vi pratade om innan, kontorspengar och EU. Anledningen till att det inte är vida spritt beror väl också på att jag tror att om politiker i alla partier visste hur otroligt lönsamt det är att vara EU-parlamentariker, så hade konkurrensen varit högre. Så det är klart att det är inte det första du problematiserar om du blir EU-parlamentariker. På samma tema när det gäller skattenivån generellt i Sverige, att det är klart att det blir tuffare att driva in skatt om det är tydligt att skattetrycket är skyhögt. Så att det är ganska medvetet, tror jag, som man inte är helt öppen med den typen av information, helt enkelt.
Och sen de som verkligen vet hur illa det är på sina håll och kanter har ju ingen som helst anledning till att bli visselblåsare, för att de som är närmast är förmodligen de som blir av med jobbet om vi kommer ner på en, precis, vad jag tycker då, en vettigare skattenivå.
Nej, men exakt, och det där är ett väldigt vanligt problem. Det blir konsensus handlar om dig mer än de som har valt dig. På det temat skulle jag kunna segue in på SKR, Sveriges kommuner och regioner, som ju har blivit en konsensusorganisation där ingen på insidan problematiserar det liksom systematiska skatteslöseriet som pågår, för att alla har det ganska bra.
Ja, och de har ju blivit, utan att föregå det nu, men det känns som att det har blivit en pseudomyndighet med myndighetens alla fördelar, men ingenting av revisionsplikten.
Precis så. Lite som kommunala bolag egentligen. Du kan leka företag, men du slipper driva in stålarna och ta hand om värdeskapande grejer liksom. Och där har ju SKR verkligen blivit en sån.
För de som inte vet, alltså berätta, ge mig hisspitchen på SKR.
Ja, men Sveriges kommuner och regioner är en låtsasorganisation. Lite väl biased kanske. Nej, men Sveriges kommuner och regioner är alltså en medlemsorganisation för, som namnet avslöjar, Sveriges kommuner och regioner. Det ska vara en delvis lobbydrivande verksamhet, men också deras liksom branschföreningsmedlemsorganisation, kort och gott. De ska springa kommuner och regioners ärenden. De ska jobba för deras intressen. Och på senare år så har det betytt att stå och gapa efter mer pengar från staten. Mm. Det är egentligen det som varit deras primära uppgift i ganska många år nu. Och för detta så betalar då regionerna och kommunerna en årlig medlemsavgift som har höjts år efter år. Och ja, de ska lobba intresset för lokalpolitiker, kort och gott. Men också värt att tillägga då är att det här är en 100% statligt finansierad organisation. Det är våra skattepengar som går till den. Men den är en så kallad ideell organisation, så att de kringgår den så kallade offentlighetsprincipen. Så att skattebetalarna tvingas finansiera den men har noll och ingen insyn i vart pengarna tar vägen. Och det där är ett klassiskt framgångsrecept för att skapa både korruption och skatteslöseri. Och det är väl det som flera gånger konstaterats att man har pysslat med i SKR.
Ja, det där gör mig lite upprörd. Det leder mig också in på friskoleavdelningen. Mm. Där jag kan tycka att när privata företag tar över sånt som är kärnverksamhet, det vill säga utbildning av våra unga, då borde det medföra en kanske inte fullkomlig offentlighetsprincip, men ändå en större nivå av transparens än vad vi har idag. Alltså meddela, eller så här, det ska vara öppet hur mycket pengar som går till lärarlöner och vad som går till andra och vilka lokaler man har. Men precis, där är vi inte.
Nej, jag är helt enig. Man måste kunna följa skattepengarna, vart de än tar vägen. Och när det gäller offentlighetsprincipen och friskolorna, den debatten. Jag är helt enig att man måste kunna se vart pengarna tar vägen. Det jag förstått är för att så här, mindre friskolor så kan det bli liksom en rent byråkratisk börda, men det bör ju gå att lösa också. Alltså man ska kunna följa skattepengarna.
Nu ska du få en segway av rang här. Ja. Om vi säger åt Jens att vi har ett sånt problem, då kommer Jens lösa det åt oss.
Ja, eller hur tänker du med sitt...
Ja, men han har någon AI.
Ja, förmodligen ja.
Nej, men så det, vilket leder mig vidare till det förslag jag har pitchat med dig lite, men som jag tycker att vi kan diskutera live här.
Just det.
Jag tror ju jättemycket på att göra slöseriombudsmannen till en, eller göra, öka folkrörelseinslaget i det.
Mm.
Mest för att att kalla det folkrörelse kommer göra Ygeman och Baudin arga, och då blir jag glad.
Det är riktigt folkrörelse.
Nej, men så att på något sätt lära upp folk hur de själv kan agera slöseriombudsman i sin kommun. Mycket hjälp av Jens Nylanders verktyg skulle man kunna få. Ni kan hoppa tillbaka och lyssna på avsnitt 101 med honom, för där han bland annat kommer fram till att då hälften av de fakturorna han har fått in, vilket är flera miljoner fakturor, är felaktiga på något sätt. Det behöver inte vara att man har betalat ut fel eller till fel person, men det förekommer det också. Men det finns ju ingen styrsel på det hela.
Nej. Nej, och där är du inne på en jävligt intressant idé. Jag har ju klurat mycket på den själv också. I att, och det hade behövts också, för att som jag sa inledningsvis, att så här, i bästa av världen hade inte jag behövts, men jag hinner inte ens uppmärksamma alla exempel. Och jag tror att skulle man kunna mobilisera fler människor att hjälpa till i kampen, så hade det varit otroligt bra. Och jag menar, med verktyg som den fantastiska nationalhjälte Jens Nylander har skapat, så finns ju möjligheterna. Och där är jag inne på att min roll i det kanske borde vara att bli mer folkbildande i hur man kan använda det. Jag har tidigare twittrat en del uppmaningar kring när Sida var mycket på tapeten, alltså Sveriges biståndsorganisation. De har ett helt öppet register på vilka projekt som de har finansierat, och där kan ju vem som helst gå in och söka runt. Och får vi fler människor börja göra det, då har vi, som du sa, en rejäl folkrörelse. Så att det är en superbra idé.
Jag tycker du ska göra en tävling av det parallellt med dig, den som hittar det bästa sen, för då ja. Får man också en jävla bra rekryteringsbas till när du ska kasta stafettpinnen vidare.
Precis.
Jag använder mig frivillig att ta över någon gång.
Ja, ja, nej, men vi, det borde vi störas upp och kanske ha lite så här. Dels kanske man ska göra någon video med liksom instruktion på hur man kan göra, där man bara visar. Men också ja. Lite möten med folk som är överintresserade kring det här. Det hade varit fantastiskt att få mer hjälp.
Jag har ytterligare ett exempel som gör mig arg varenda gång jag åker in till byn här. Ja. Nere vid Riks 70 så byggde man för några år sedan en pelare som skulle bli väl vår frihetsgudinna, och så hade man massa kort på lokala profiler som bara välkommen hem till mig. Lite som motsvarigheten att landa på Arlanda och My Hometown-bilderna där. Men sen var det för dyrt att byta ut de där korten och den blåste sönder. Så den står där tom nu och har stått där i flera år. Så jag har försökt få ut vad den kostar, för du vet, men det är så här 12 meter hög pelare, det har gjutits betongfundament och någon ja. Har byggt den, alltså det tickar ju miljoner hela tiden.
Har du fått ut någon information då?
Nej, inte än. Jag har inte jagat överdrivet, men det finns ju sån här monument över försök att sätta kommuner på kartan överallt.
Otroligt många.
Det är allt ifrån medeltidsparker till och jag vet inte, vad var det? Någon jävla dimmaskin, va? I någon rondell ja. Som gjorde att folk inte såg rondellen. Och att det är,
Exakt.
Och när jag ser dem här, den där är med i Boys, någon annan betalar, som finns på YouTube. Men det är inte så att någon borde få böter för det. Alltså folk, det är så, någon borde gå in och hamna i fängelse.
Ja. För den tycker jag. Ja, jo, nej, men det, ja, jag är inte helt emot.
Men baksidan med det är ju att vi har ju redan idag väldigt svårt att få tag på kompetenta kommunalpolitiker.
Ja.
Tröskeln kanske skulle bli högre för att engagera sig. Och jag tror inte lösningen på våra problem är dummare politiker.
Fast jag tror också många tjänstemän i synnerhet, för att främst ligger det hos tjänstemän, de behöver också tydliga direktiv i vad de får och inte får. Så att ett sätt hjälper dem också. Jag köper inte riktigt det argumentet med att jag köper det ur ett rent liksom populistiskt snabbt motargument att folk skulle bli rädda. Men man får inte glömma bort att styrkan i ett tjänstemannansvar är också att det blir väldigt tydligt vad du får och vad du inte får. Och det ger dem befogenheter att agera både mer och mindre, men mycket, mycket tydligare utstakat. Så att det är inte så att om ett fiasko uppstår så slängs du in i kåken liksom. Utan det ska ju vara väl underbyggt att det här är en person som med liksom berått mod har gjort det. På så vis blir det ju säkrare för dem också.
Finns det en risk där när jag tänker att om vi har så tjänstemän på, säg, socialkontoret och de här som tar beslut som är riskerar att göra stora intrång i folks liv och frihet. För där är det också ganska trögt idag. Jag har fler exempel. Stänga ut dem. Det är inte här i Leksand, utan det är i en annan Dala kommun där barn som borde omhändertas inte blir omhändertagna för att de törs inte ta besluten.
Nej, men precis. Det blir en
måste vara någon sån negativ tjänstemannansvar också, att du kan åka dit om du inte tar
ja, det blir tydliga direktiv liksom. Jag tror
det var något mer exempel. Om vi ska sluta spekulera och hitta på lösningar. Men du har tagit Sveriges dyraste bassängdopp.
Ja, det stämmer.
Låt höra.
Hittills då, för att Kirunas badhus är inte färdigbyggt än. Nej, men det var i Halmstad kommun, där jag själv satt som kommunpolitiker. Och en före detta moderat partikollega faktiskt som tog beslutet. Men också en moderat partikollega som var väldigt emot det. Det de har gjort är att efter att ha åkt på en inspirationsresa till Alicante, varför man nu gjorde det, så kom man hem med en ny idé. Och det var att i samband med att vi bygger ett nytt korttidsboende, det är ett äldreboende i Halmstad, så vore det väl schysst att ha en pool där. Och sen resonerade då kring de klassiska argumenten att folk har jobbat hela sitt liv, de förtjänar det bästa och sådär. Problemet med beslutet som ju fattades var att på ett korttidsboende så lever du i snitt några månader. Alltså det är väldigt sjuka patienter. Det är närmast palliativvård på det här äldreboendet. Så att sedan man öppnade i somras så har poolen alltså inte använts en enda gång. Och den kostade 12 miljoner kronor att bygga. Och den kostade skyhöga 1,3 miljoner kronor i driftskostnad per år. Vilket för mig var fullständigt obegripligt tills jag tog det där doppet och kände att det var väldigt varmt. Så att det är en uppvärmd pool på ett äldreboende som inte kan användas.
Och man väljer att hålla den varm fast ingen använder den.
Ja, och det var ju lite Hallandsposten utredde det där efter mitt dopp. Där de hävdar själva att det sitter på så kallat eco-mode. Men jag kan konstatera att den är varm. Så att det där får de justera. Men nu har man då tillsatt en utredning för att se vad man ska göra med poolen. Men redan innan man tillsatte utredningen så konstaterade man att den skulle behöva användas av betalande gäster varje dag året ut för att ens bära sina egna kostnader. Så att ett fullständigt fiasko, ett väldigt tydligt exempel på skatteslöseri. Och det är ju ett sådant bland många som jag visualiserade genom att ta det där doppet.
Vad säger de när du för jag antar att du har bra ingångar där, de som har tagit det här beslutet, är de glad och nöjd?
Ja, det där är ju, det har ju varit internpolitiska stridigheter i inte minst Moderaterna för detta länge. Kvinnan som tog beslutet har startat ett eget parti nu, så att hon har brutit sig ut. Hennes partikollegor var inte helt nöjda med det heller. Beslutet fattades i en nämnd så att säga, så att det var ju aldrig fullmäktige som tog beslutet formellt, utan nämnden själv drev på det, och folk är väldigt upprörda, inte minst också för att under den här någonstans i liksom tankeprocessen eller planeringsstadiet så åkte de till Härryda, och det var lite klokare, de hade bara behövt åka dit och kunnat skippa Alicante, för att i Härryda har man gjort exakt samma sak och den poolen står i stort sett oanvänd också, så att man visste när man fattade beslutet att det här är en dum grej, men man hade liksom dragit det så långt att man ville, hade man baxat det hit liksom, skulle det igenom. Så att mycket, mycket oklok brist på självkritik så att säga.
Ja, det där är intressant också. Jag tänker badhus motiveras ju oftast med simundervisning, och det är väl ingen som tycker att man inte ska simundervisa, men jag vet inte om man behöver sex pooler och en vågmaskin för
det. Och det är, jag hamnar varenda gång jag poddar hamnar jag i badhus. Men det är exakt detta som upprör mig så mycket, att det finns en rimlighet i att om man nu vill ha badhus så förstår jag att de poppar upp nu, för att merparten av svenska badhus byggdes på 50- och 60-talet, så att det kanske är dags att liksom, ja, i så fall göra nya om man nu vill ha det. Men när man väljer det så ska man alltid sätta kommunen på kartan med ett jävla äventyrsbad. Det räcker liksom inte med ett klassiskt badhus som ska gå för ungefär 100-150 miljoner, utan man ska smälla på. Det ska vara rutschbanor och det ska vara så extremt liksom. Och det är så många kommuner som gör samma sak. Jag begriper inte. Så att, ja, nej, det är provocerande.
Och då drar jag, om man ska bli morbid, vilket jag tenderar att bli ibland, och sätta det på pottkan, och säga, ja, det är bra att man lär folk simma. Mm. Vet du hur många som drunknade i Sverige 2023?
Nej, jag gissar på att det var ett hundratal, och kanske handlade mer om fylla än simkunskaper.
Ja, det var fler på lördagar än någon annan dag i alla fall. Så att det, nej, men 73 pers. Ja. Så kan vi ta så här, hur många badhusmiljoner per drunkning?
Det kan kanske öka då om folk inte fortsätter lära sig. Jag vet inte. Kanske behöver de här äventyrsbanorna för att det ska vara så låg siffra. Nej, jokes aside. Ja, nej, det är en per fall så blir det ju dyra investeringar.
Dyra investeringar. Och jag är inte så här, jag hatar inte badhus. Jag kan till och med tycka att det är kommunal kärnverksamhet till viss del.
Det finns något romerskt i det.
Ja. Sen om man tycker det är bra eller dåligt. Ja. De är ännu konstigare siffror än vad SKR har när de ska redovisa.
Ja, precis. Men jag tänker på det, om jag kan bara zooma tillbaka till, eller spola tillbaka till en grej. Du nämnde det där, var det ingen konstinstallation utan det var den här skylten.
Ja, pylonen.
Ja, för man tar liksom lokala exempel också på ett annat problem. En lagstiftning man kanske borde se över, det är ju den här 1%-regeln. Om man pratar om just konstverk. Det finns ju en så kallad 1%-regel som skapar mycket besvär. Här i Stockholm så finns det liksom förråd där man hamstrar konstverk för att man är tvungen att köpa in konst för konstnärlig utsmyckning motsvarande 1% av liksom varje gång man renoverar eller bygger något nytt.
Ja, och så har man inte tillräckligt med vägg för att hänga
Nej,
upp.
Nej, men exakt. Och man vet inte riktigt vad man ska göra. Sådär. Och det där är ju ofta ett argument för dåliga beslut. Att såhär, men den där rondellhunden eller den där, till exempel den där Martin Borgs lyfte, vad var det, rökmaskinen, var ju sannolikt ett resultat av 1%-regeln. Och man motiverar det med att man liksom måste, men 1%-regeln är ingen naturlag. Och det är viktigt att understryka att det är bara 41% av Sveriges kommuner som faktiskt tillämpar den. Så att man måste inte lägga pengar på konstnärlig utsmyckning om det är så att det blir dåligt, dyrt eller meningslöst. Liksom. Och jag kollar, för jag ska till Karlstad snart.
Ja, jag med.
Ja, vi har medlemsmiddag därför, eller medlemslunch för alla som lyssnar i Karlstad. Var det 26 april, frågar jag dig, det borde jag veta, men jag tror det är 26.
Ja, stämmer.
Så då kommer vi dit, alla är varmt välkomna som är medlemmar eller blir det. Och där hittade jag att man 2022 satte upp en konstbjässe som kallas för Roadrunner vid någon infart. Och den kostar ju skattebetalarna 4,3 miljoner kronor. Jag vet inte, men misstänker att det här är en del av liksom 1%-regeln. Det brukar vara sådana projekt det blir. Ni kan googla Roadrunner Karlstad så ser ni ett mycket märkligt 6 meter högt konstverk. 4,3 Direkt. Miljoner kronor kostar det. Och det är pengar
som... Men vad fan!
Ja. Live reaction.
Nej, men ja, ska... verkligen.
Och det där är ju pengar som kunde gått till kärnverksamhet.
Det ser alltså ut som en gigantisk polkagris som någon har kört i mikron.
Väldigt bra beskrivning, ja, exakt så. Och nu när det där konstverket är byggt så ser ju konjunkturen annorlunda ut även i Karlstad. Och styret funderar ju i detta nuet på att lägga ner skolor för att spara 3,5 miljoner kronor. Så det är ett väldigt tydligt exempel på dåligt prioriterad 1%-regel.
Ja, men är det typ någon slags arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att man utbildar för många konstnärer vid massa obskyra statsfinansierade
folkhögskolor? Nej, men det där är också ett problem att när man köper in den typen av konst så är det ofta via de större aktörerna, så att de vanliga, inom citationstecken, hårt slitande konstutövarna och kulturutövarna, de får sällan ta del av detta, utan det är proffsen som får göra det, så att det är en väldigt dålig fördelning även där 1%-regeln inte ens gynnar majoriteten konstnärer utan ett ytterst fåtal.
Ja, och det öppnar upp för ett visst mått av vänskapskorruption också.
Oh ja, och där har jag tittat mycket på konstnärsnämnden, om du känner till denna statliga myndighet.
Det finns ju lite för många sådana myndigheter, kan jag tycka.
Ja, jag kan säga så här. Om jag skulle pricka ut vilka orter de här konstutövarna som får mest bidrag befinner sig, så hade det varit väldigt mycket röda prickar på en viss Malm i Stockholm.
Ja. Att det var ett tvåsiffrigt riktnummer, det behövde du inte säga. För det tog jag som självklart.
Det är liksom rakt in i Södermalm, i en ganska liten krets konstnärer som ofta får flera bidrag under flera år och för olika saker. Så att det där är ju väldigt godtyckligt, även om man har en jury som någonstans ska agera neutral, så blir det godtyckligt för att det är i regel samma kretsar som de här människorna umgås.
Ja, det låter som ett gnälligt avsnitt, men jag ska ge dig exempel. Jag googlade fram den här skylten nu.
Ja.
22 november 2021 gick kommunens kommunikationsavdelning ut och sa att vi ska snart fixa till så att det är bilder på den där skylten igen. Och nu är det april 2004, så att det inte har hänt. Och vid andra infarten, där har vi en LED-skylt som också är kommunalt inhandlad. Ja. En sån stor, fin. Men då har man köpt det billigaste man hittade, vilket gjorde att till att börja med så kunde den bara drivas av Windows Vista, vilket ju är ett operativsystem som har sina fel och brister.
Mm.
Den kunde bara spegla en del av skärmen på den dator som styrde den, som för övrigt inte gick att fjärrstyra, att man fick åka dit med ett USB-minne när man skulle byta ut bilder. Och det gjorde att ibland såg man de här rödgröna maximera och minimera knapparna i kanten.
Okej, okay, just det.
Nu har så många pixlar gått sönder på den så att man ska göra om den till något ställe där man hänger upp tyg istället, så att man får byta budskap där och då.
Ja.
Nej, och fängelse, Filip,
ja.
Ska någon in i.
Vad sa du?
Tycker jag. Ja, någon ska in i fängelse.
Ja, nej, men där är du inne också på en tragikomisk aspekt i att man ska spara pengar och någonstans blir saker ibland dyrare, för då måste man fixa till dem. Jag vet inte om du läste om Lidköping kommun, förlåt, viktig skillnad. De målade ju om Lidbäckska huset, en kommunal fastighet, med färg som sen visade sig vara en rejäl fuktfälla. Så att nu måste de renovera hela huset för mellan 20 och 25 miljoner kronor. Så att välja den billigaste färgen kanske inte alltid är det smartaste ens för skattebetalarna, utan det ska ju faktiskt funka också.
Ja. Ska vi... Nej, jag kommer gnälla ännu mer nu, för att nu har jag en punkt där som jag har driftat med några andra tidigare, både i skrift och i podd. Men jag tror att det här slöseriet gör att avståndet mellan de som bestämmer och de som får ta konsekvenserna upplevs som växande. På något, inte bara liksom så i EU, utan det är även långt in till kommunhuset i de flesta kommuner. Och dessutom är det helt andra anställningsvillkor. Och jag vet, alltså det rapporteras ju mycket om fallskärmar hit och dit. Men det där upplevs som extremt provocerande. Att folk som är så dåliga så att de blir av med jobbet ska fortsätta att ha lön. För att det är inte jättemånga arbetsplatser det är så på.
Nej, det är... Läste du Expressens senaste gräv på det här?
Nej.
Det är en granskning. Berätta. Som visar att en kvarts miljard har gått till fallskärmar åt höga chefer som har fått nya skattefinansierade jobb.
Ja, men de har ändå fått fallskärmen.
Ja, och då är det hela 119 chefer i kommuner och regioner som då har dubbla löner efter att de fått sparken. De lyfter bland annat ett helt absurt exempel där en kommundirektör fick sparken med en fallskärm på 20 månadslöner av en första kommun. Vandrar vidare till en annan kommun och blir kommunchef där. Men fick då behålla sin fallskärm. Efter drygt ett år så får den här personen sparken. Och får då en fallskärm till med 16 månadslöner. Så det är uppe i 26 månadslöner plus ett nytt skattefinansierat jobb.
Och som betalas ut parallellt. På bra, tre månadslöner i månaden.
Ja. Jag tror man får i klumpsumma, det kan vara lite olika. Ja, men det fallskärmarna betalades ut från två kommuner och fått sparken av när hon jobbar i en tredje. Och du har liksom 119 exempel på där människor fått sparken, fallskärm och nytt skattefinansierat jobb. Det är klart att det upprör alltså.
Jag tycker att det ser ut som att vi har återinfört ståndssamhället.
Ja, jo.
Alltså adel, präster, borgare, bönder. Adel, politikerna, prästerna. Ja, i varje fall de skattefinansierade journalisterna. Borgarna, de som arbetar och betalar skatt. Och bönderna, de som lever på bidrag och måste rösta på adeln för att adeln ska behålla makten så att de får behålla bidragen.
Ja.
Det är ingen bra spiral.
Nej, verkligen. Det är... Och det är absurd att det här pågår samtidigt som den här nämnda organisationen SKR de senaste åren närmast oavbrutet ropat efter ännu mer pengar från staten. Så att ja, nej, det är en mörk spiral.
Och det som blir lidande är ju kärnverksamheten, och inte bara den kommunala utan den statliga också. Alltså jag tycker det är jättebra att mina ungar ska få gå på musikskolan. För jag tycker det, för att jag hade jättemycket av det. Men det kan vara så att jag tycker att staten kanske först ska se till att de inte blir ihjälskjutna på busshållplatsen på väg till musikskolan. Det måste vara viktigare.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Ja, jag förväntade mig inte att jag skulle få något mothugg.
Nej, jag är helt enig. Nej, men du är inne på någonting där. Det är helt sant.
Vi avslutar med att jag tilldelar dig 3 mandatperioder som statsminister. Vi börjar nu. Vad är det första du gör?
Ja, jag hade lagt ner en rad myndigheter till att börja med. Och jag hade varit tydlig med att jag inte lovar allt till alla. Alltså jag tror att det är där politiker ofta går i en fälla. Man vill alla väl, men med deras egna pengar. Och jag tror att väljarna kanske också ibland går på det. Men jag vill se fler politiker som vågar säga nej. Och vågar säga att vi prioriterar kärnverksamheten. Vi vill inte lägga pengar på annat. Och vi väljer. Alltså våga säga att man prioriterar. Det behöver inte alltid vara så enkelt som att man liksom har ett badhusfiasko för 1 miljard och att man säger nej till det och prioriterar skolmjölk. Helst ska man säga det innan det har hänt, men att man är tydlig med att man prioriterar kärnverksamhet helt enkelt och inte skämmas för det. Inte känna en oro när kulturföreningar blir upprörda för att de får mindre anslag eller ingenting alls, utan det är en del av jobbet. Politik ska inte vara någon snabb väg till berömmelse och att bli omtyckt, utan det är ett ämbete du har förtjänat av folket, och då ska du jobba för dem.
Där tycker jag borgerligheten borde liksom bolla upp sig lite, börja upp sig och våga göra det du säger, för att alltså, de som lyssnar vet ju vad jag står politiskt och vad jag skriver någonstans. Men alltså, säg det åt folk, titta med någonstans. Men du, jag tror att du klarar det själv.
Exakt.
Jag litar på att du vet vad som är bäst för dig och din familj. Därför kommer du få behålla lite mer av pengarna, men du kommer också ta ansvar för vad de går till.
Precis så.
Sen är det klart att det ska finnas ett skyddsnät för dem när det går åt helvete. Det kan man ju behöva. Och jag håller inte alls med borgerligheten om, alltså, så här, utförsäkringar och sånt tycker jag är skit, för att det drabbar verkligen de som är svagast. Men vi kan inte utgå från att alla är svaga.
Nej, det är att göra en otjänst. Jag menar, om du skulle ge dina barn allt de vill ha, jag tror inte det är så tacksamt i längden egentligen, utan
nej.
Du måste någonstans jag har också, du är inne på människovärdet i att så här, man kan, alltså det låga förväntningars rasism och antaganden om att människor är svaga och alltid behöver liksom tas om hand kan också slå ganska fel. Det är naturligtvis så som du säger, att människor som inte kan jobba och behöver stöd och sådär ska få det. Men du ska liksom inte mata människor som kanske klarar sig själv med att bli beroende av staten. Det finns inget egenvärde i det.
Du har så många på ett av jobben jag har nu, en liten lastbil, som har tagit sig in på arbetsmarknaden tack vare att de bad SFI dra åt helvete, just på grund av de här låga förväntningarna. Nej, men du ska hålla dig inom ramen. Så, ja, men jag kan ju prata tillräckligt med svenskarna. Så, nej, du ska gå kvar här. Bara, fuck you. Och så går de och så, ja, jag kör kort. Jag vill köra.
Nej, men det ska vara viktigare än vad du faktiskt presterar och vad du kan göra än liksom vilka blanketter du lämnar in.
Ja.
Nej, det är absurd.
Ja, var det det enda du gör på dina 3 mandatperioder?
Nej, men det känns som det är mycket nog. Jag vet inte, jag hade slaktat myndigheter.
Du har inte sett min valaffisch från förra valet, va?
Nej, hur ser den ut?
Färre myndigheter, fler JAS-plan.
Ja, men det är väl en rimlig avvägning, ja.
Ja, det är så.
Ja, nej, men ja, det är väl mycket nog liksom att börja prioritera kärnverksamhet, tro mig, kommer ta tid. Så 3 mandatperioder är nästan för kort för att ställa om.
Och effektivisera kärnverksamhet. Nu såg jag att Synaps hade någon rapport här om hur mycket en höftledsoperation kostar om den görs på ett privat kontra ett offentligt sjukhus. Och den borde vara game over för debatten. Alltså det är 3 gånger så dyrt att byta en höft för staten om det görs på ett av regionens sjukhus än om man gör det på en privat tillställning.
Nej, men där tror jag att det är viktigt också att kommunicera att det inte alltid är en dålig, alltså pengar inte alltid är av ondo, att det kan vara en bra drivkraft. Och tittar man på inte minst så här offentlig upphandling, Leif Östling och Kommissionen för skattenytta gjorde en rapport på sparpotentialen där, om man hade effektiviserat. Och en jämförelse som jag tog med mig var när han själv beskrev inköpen av munskydd till Scania respektive Region Stockholm. De kunde sänka priset med 30% när de hjälpte regionen. Att det är väldigt lätt att spendera andra människors pengar. Och där fyller ju liksom fri företagsamhet och pengar, kapitalism som incitament, en väldigt viktig funktion. För att när du spenderar andras pengar är det väldigt lätt att betala mer. Vem bryr sig?
Så hela den kommunala budgetgrejen, att du måste göra av med pengarna för annars får du mindre nästa år.
Ja, men precis. Och där är...
Så du har en omvänd incitamentstruktur mot effektivitet.
Exakt, med risk för att göra lyssnarna depressiva nu. Jag känner att jag kommer in på läget till grejer hela tiden. Men jag själv är ju för detta kommunpolitiker, som jag började med att berätta. Då satt jag i barn- och ungdomsnämnden i Halmstad. Och det var ju den största förvaltningen. Det var närmare 2 miljarder per år i budget. Och när jag satt där i liksom någonstans kommunpolitikens mecka, så insåg jag precis det du är inne på, att så här, om inte vi spenderar budget, då kommer pengarna gå antingen till socialnämnden, som man ju tycker är lite så ineffektiv och slösaktig, eller så kommer den gå till någon rosa enhörning i Malmö. Så att incitamentet för sparsamma politiker i det här systemet att vara sparsamma är obefintliga. Och det är också ett stort problem, att man måste ta ett större kommunalt ansvar för skattebetalarnas pengar. Så att, ja, systemet som sådant är byggt för att misslyckas.
Då tycker jag att vi ändrar på det.
Jag känner jag. Ja, det är mycket man vill, alltså. Ja, fy fan. Det finns att göra.
Ja. Så att, det är bra det.
Ja, jag kämpar på.
Då lägger vi på, så får du kämpa på. Och så hoppas jag att jag hjälper gärna till och försöker få till den här lokal slös och grejen. Jag ska jaga rätt på vad den där jävla skylten har kostat.
Ja, men det måste du göra. Och ja, vi får höra oss av om den här idén med lite grillakrigare på ute i kommunerna. Det hade varit fantastiskt att få hjälp av.
Hur följer man dig om man vill?
Jag finns på alla sociala medier förutom OnlyFans. Jag är på Facebook, Instagram, Twitter, TikTok och YouTube. Men kanske framförallt Instagram är väl mitt format. Så man måste välja det när man valt det.
Och sen, då söker man efter Slöseriombudsmannen.
Ja, precis.
Man kan också söka efter. Du har ett till litet Instagramkonto också.
Kränkvärt också, ja, precis.
Aha.
Vid sidan av politisk satir får man gärna titta in också om man är sugen på det. Men jag fokuserar ju absolut mest på slös och content just nu. Så att det är där man följer mig. Och sen får man gärna bli medlem i Skattebetalarnas förening om man vill stötta mig och kampen. Det är en organisation som lever som den lär och bara tar emot frivilliga donationer. Så att medlemmarna är ju det viktigaste vi har. Och har man tips så kan man höra av sig antingen till de här sociala medierna eller på mejl.
Och så lyssna på avsnittet med Jens Tillander och in och undersök vad din kommun lägger pengar på.
Precis.
Bra!
Tusen tack!
Tack så mycket, Filip. Kampen fortsätter.
Du har lyssnat på Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.